Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Jag tycker faktiskt att det har varit tyngre i år än vad det brukar vara. Just den här Vasaloppsdepressionen eller vad man kallar det. Vasalopps baksmällan, eller det finns ju lite olika ord där. Jag vet inte, den finns ju alltid där, även om det går bra eller om det går dåligt, men det känns som i år så är det fan. Ja, den kommer tidigare när det går dåligt och den slår kanske lite hårdare också. Jag vet inte, hur känner du?
Jag tror att det har mycket att göra med att det var tunga dygn innan, ja, innan loppet liksom där bara.
Ja, fy fasen vilka dygn det var. Det är ju säkert lika för alla där, men man tappar ju. Man sover ju inte mycket på 48 timmar, så kan man väl säga.
Nej, man kliver, vi räknade bara. Vi kliver klockan 6 på lördag och gick och la oss. Ja, när man gick och la oss på söndag, de är 10-11 tiden på lördag. Söndag.
Ja.
Så var det någon halvtimme eller några timmar där mitt på, men det var ju inte mycket. Mycket.
Men det är väl så, även när åren när det har varit hyfsat lätta vallaförhållanden och det har gått hyfsat bra, så är det ju ändå lite sådär tomt direkt efteråt när man har det så, ja, ja, stora målet.
Så är det, på någon, alltså, det blir väl urladdning på det. Det blir det ju.
Mm. Ja, så är det. Klart. Du, Vasapodden ska snacka Vasaloppet. Det är ju ett historiskt avsnitt. Vi har väl gjort 3 sådana här, tror jag, i Vasapoddens historien.
Ja, det är inte fler än det var så inte.
Nej, jag tror faktiskt att det här är det tredje Vasaloppet vi går igenom. Det är Vasaloppet 2020 och Anton Jernberg, sportchef då för Lager 157 Ski Team. Vi gick in i tävlingen med ambitioner och förhoppningar och lite förväntningar också. Men vi kom ut på andra sidan ganska besvikna, eller hur?
Ja, det kan man ju säga. Så här med några dagars distans till det, så definitivt. Jag hade stor tro på det och med all rätt kan jag tycka också. Liksom att, förstås, alltså, vi har ju gjort en supersäsong. Vi gör ju en supersäsong. Så att, vi hade ju stora förväntningar på oss själva och även utifrån. Och så där. Så att det var stor, med väldigt höga målsättningar när vi gick in i den här tävlingen då. Och vi kommer därifrån med en andra plats på Britta, och en andra plats är jättebra, men det Vasaloppet någonstans vinner man eller förlorar man som där tycker jag.
Ja.
Och den här gången förlorade vi.
Ja, det gjorde vi verkligen. Ska vi göra så, jag gjorde ett litet smygfält här, en flugan på väggen varianten där på vårt åkarmöte. Ett åkarmöte som vi har varje kväll inför stundande tävling. Och det är Vasaloppet, det är ju unikt. Så är det på alla Ski Classics-tävlingar, alla tävlingar vi har. Men nu är det, sitter vi alltså i, jag berättar lite grann, det är Sälen här. Eller utkanten av Sälen.
Ja, vi är utkanten av Sälen där. Eller utkanten, vi är ganska nära centrum. Upptäckte vi sen när vi åkte hem att vi var typ 200 meter från där vi bodde i fjol.
Ja, det är sant. Vi är i Sälen helt enkelt.
Vi är i Sälen, ja. Och det är klockan är väl 6 tiden.
Ja, ska vi... Innan tävling, så. Ja. På kvällen där i alla fall, ja. Åkarna käkar lite middag och vi sitter där i... Ja, det är hemma hos åkarna kan man säga. Eller hemma hos åkarna. Men det åkarna bodde. Det är väl hemma hos Bussell för övrigt. Det fick jag reda på efteråt.
Ja, syrran Bussell, va?
Ja, exakt. Bara det är ju stort. Ja, i alla fall. Och där så smyger jag igång den här lilla poddutrustningen då. Eller, ja, telefonen. Men det är ju ett väldigt långt åkarmöte, det går inte att kräma in hela det, men kan vi bjussa i alla fall på introduktionen eller ditt så kallade brandtal som du håller till gänget där innan, det kan vi väl bjussa på?
Ja, jag kommer knappt ihåg vad jag sa, men det kan vi, brandtal kanske, ja, vi gör det.
Ja, så här låter det.
Ja, alltså. Sen är det bara roliga kvar då.
De är magiska.
Försöka vinna skiten. Och det blir så här, så det blir ju till att vara lugn. Mm. Jag tänkte att vi sätter dig över från start och bara spåra.
Det var det Astrid sa också. Ja, men då är det bra, det har de, kan du vara plog. Ja.
TV-tiden ska in.
Nej, men skämt åsido. Hon kan gå för bergspriset, så får vi se vad som händer. Då har vi kontroll på läget där framme. Så bestämmer han om han ser vilka som är där och vilka som fortsätter rulla på. I detta får vi, kör till Versjön med utbrytning, så får du mycket lättare ditt bälte.
Ja. Nej, men jag har ju sagt det också, att ni andra killar måste ju lita på mig. Jag får ju ta ansvar där.
Ja, alltså det löser han. Det löser han. Vi är så få, så vi ska inte ha. Så, det löser han.
Det är mitt ansvar.
Du är dessutom kompetent nog.
Ja, jag känner också det. Nej, sen är det ju det vi har hållit på med hela året. Tävla tillsammans, gör det, våga lita på er. Ta det lugnt. Ligg inte för långt bak. Hamnar vi långt bak med 3. En hela tiden så vi har koll på läget, så vi inte tappar loppet av slarv. Ni får ligga långt bakom, det går mycket lättare, men inte allihopa samtidigt. Sen måste inte ligga så längst fram, men ni måste egentligen känna att vi har en som kan vara med om det spricker av. Och... Sen om det är plats 10, 20 eller 30, det vet ni mer när ni åker. Men 170 kan vi inte ha hela hänget liksom inte. För då kör vi på tur och det ska vi inte göra på det viktigaste loppet. Sen kan det funka. I fjol funkar det för varje dag, men det kommer inte funka varje gång. Och så prata. Sen så när vi kommer ner över så även i snö så kommer dumbruksbackarna försökas och gå fort i. Sen så tävlar nära varandra upp mycket. Så ni har hela tiden med koll på läget. Så kommer ni veta vilka som är starka också. Övin, fria tyglar och på något sätt nyttigare också så vi inte bara sitter med för att vi måste försöka liksom. Så att vi fyra och sporta det är, vi måste testa någonting innan också. Sen om du gör någonting själv, om vi så stämmer, åtminstone att vi är offensiva och försöker. Det är din chans att vinna det där. Honken lika så.
Jag tror det är viktigt om ni ska försöka att liksom hela laget ändå ganska högt upp då, för då kan man vara med och störa.
Men från Oxberg då måste vi vara fram, för då kommer folk börja bli trött och du kommer spricka av. Och även om ni är stark så är det onödigt att lägga en kilometer på att komma med igen och så vidare. Så då är det bara långt fram. Och släpp iväg varandra om det blir liksom hela tiden, tar ni tag i det så bestämmer man loppet och så får du göra några aktioner, då kommer man också, då börjar folk titta på en. Och hela tiden. Och var uppmärksam med varandra också för att man kan vara pigg i Eldris och så sen inte pigg i Hemus. Och tvärtom. Och kommer vi in mot Hemus grupp så då samlar vi kraft för Hemus. Och där vet ni vilka som, vilken ordning ni hjälper han och hur ni hjälper han. Man kan både hjälpa bakifrån och framifrån så att säga. Och det som jag tycker är jätteviktigt. Är ni trött som ni inte kommer med in. Då släpp hellre en mil tidigare än att ni, och jag hjälper till istället. Än att ni åker av. Och känner ni att ah, men, här, jag är med i, jag kommer aldrig gå med in över Hemus. Gå med och hjälp till. Ni kan göra nytta. Det är bättre att släppa ifrån om vi har fler folk där framme än att. Än att släppa från 30 och bak. Och nu sitter vi in, kommer till Vasa med den säsong vi gjort. Alltså det är helt avslappnad kan vara. Men nu har vi satt en situation där vi faktiskt är förtjänt av att prata om att vi kan vinna Vasa. Och inte bara är brist på att Sverige är dåliga att de plockar fram oss. Och det är en rolig position som ni är förtjänt av att vara.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, vi hör ju där att förväntningarna, förhoppningarna finns ju verkligen hos både dig men även hos åkarna. Och Honken tar ju ett väldigt stort och tydligt ansvar där, tycker jag. Hur upplevde du åkarmötet annars? Är det liksom någonting som sticker ut därifrån tycker du? Eller var det som vilket åkarmöte som helst?
Ja, men det var inget som sticker ut. Vi hade ju pratat ihop oss på torsdag och fredag där också att, hur vi ville ha det och hur vi hade som grundtanke att det skulle köras det här loppet. Alltså det var väl inga konstigheter som dök upp här egentligen heller inte, utan det är mer en repetition och så vidare. Och det var väl inget unikt så inte.
Ja, du pratade lite grann om det här att i Oxberg så måste vi vara på tå för där kommer det gå fort oavsett. Och det fanns ju lite diskussioner om att den här snömängden som kommer in skulle göra att det blir en repris mer eller mindre från fjolårets Vasa med 200-300 pers i huvudklungan på myrarna och så. Men riktigt så blev det ju inte. Det känns som att...
Jag hade ju det lite på känn också och att det här kommer nog inte bli det, utan det kommer bli ett långsamt lopp kommer det ses. Men jag tror inte det kommer släppas in de här alltså 200-300 pers, utan det kommer vara 70-80 så jag. Hade jag som tro på liksom. Jag trodde väl ändå att det var mer fler än vi som skulle sätta upp folk i bergspriset och vet att vi har nämnt Joar Tele och Syrsta där också att, och så tillsammans med Honken så kommer det gå iväg där och då kommer man inte vilja släppa iväg det till en kvart liksom.
Nej.
Och det var ju så det vart också. Jag vet inte, de var väl kanske 100 drygt i klungan som mest skulle jag tro.
Är det mest en konsekvens av bergspriset tror du? Eller tror du att åkarna själva känner att vi vill inte ha en tävling som vi hade i fjol utan vi vill ha en skittävling på 9 mil och inte på 7 mil eller 6 mil.
Nej, jag tror inte att det har, då är det mer av bergspris, men jag tror alldeles som klassiker utvecklas i år att som när Chris André kommer iväg och vinner från en utbrytning som man inte som man släpper iväg så att säga. Så att jag tror mer att det var viktigt att alla lag fick med en där. Då fick man ju se också att Syrsta missar ju den första gången. Så de får ju liksom sätta in han i den med att sätta fart på det, och så får han skjuta från en klunga som inte är så långt bakom till och ansluta det. Och då, det är först då det blir ordentligt med tid, och det är väl upp i 3,5 minut som mest där någonstans.
Ja, vid Evertsberg är det väl 3,5 tror jag. Ja, och då är ju Elias en, ja, han har börjat rört sig framåt där, och det är väl den som genom kontrollen där, den som närmast jagar klungan. Ja, och där, alltså, där känns det som att man hade velat ha en 157-åkare lite mer, ja, lite närmare, ja,
vi,
som man i alla fall.
Vi tappar ju loppet som jag ser mellan Evertsberg och Oxberg. Och när Eliasen börjar köra ut, för det är ju inga problem där, men när vi börjar köra så har jag sett några social mediefilmer från det också, så är vi för långt bak. Öyvind är i hyfsad positionen och har väl möjlighet, men inte lyckas gå med Eliasen och Stian där då. Och då Emil då och Marcus är ju för långt bak, så de ger ju sig aldrig riktigt chansen heller, utan han hamnar ju sen i en tredje klunga blir det egentligen där då.
Med facit i hand då, tror du att vi har haft, hade vi någon i svart-vit direkt som skulle kunna följa Eliasen där om han hade haft positionen? Alltså på förhand så känns det som givet att vi ska ha en Mackan eller en Andreas är svårt den här gången då, men en Öyvind eller Mackan då framförallt, ja, att följa. Men hur är känslan, ja, så här?
Även Emil kanske, nej, men det känns som att vi har inte riktigt den dagen heller. Då hade vi suttit i den där positionen, det är ju ingen... Alltså, är Stian och...
Nej, dels det liksom. Då ligger man ofta rätt om man har...
Ja, det är lite så. Den är ju viktig position, och Vasan har avgjorts där många gånger. Och vi hade nästan ett helt poddprogram om den förra veckan, liksom, om den backen. Då, så att det känns som att vi... Ja, det är lite sådär. Och sen så är vi ju inte riktigt där på slutet heller. Så att det är väl svårt att säga det riktigt. Nej, vi får inte riktigt till det där, tycker jag.
Ja, hur lyder analysen så här då med lite distans? Vad är det som gör? I fjol så pratade vi en del om taktiska missar och så vidare, saker man har gjort annorlunda på några av åkarna. Hur sitter du med för känsla i år?
Men alltså, när de kommer upp till Oxberg, om man tittar där och killarna, så frågar ju Emil mig vad ska vi göra liksom. Och då tycker jag ändå att ja, men vi sitter lugn i båten, vi har fortfarande Andreas med där framme. Jag har ju fått en ganska god känsla på Andreas, och jag får ju någon känsla av att ja, men är det någon som ska kunna gå med, vilket Syrsta gör sen, så borde det kunna vara Andreas. Men i samma veva där så går det väldigt fort, och Andreas tappar väldigt mycket momentum och i sin, så att vi hamnar ju i ett otroligt dåligt läge.
Ja, det går extremt mycket på väldigt lite tid där, kan man säga. Jag håller med dig, känslan är att Andreas ligger väldigt billigt och bra med i första backen, men också sen i klungan då, i utbytarklungan.
Ja,
eller hur? Det känns, han ser ju starkast ut. Om man skulle liksom tvingas att skrika någonting till våra aktiva, som hur Andreas ser ut, för det är ju en information som är viktig såklart, om våran man i utbrytningen är stark eller hänger liksom på väg att släppa. Det påverkar ju hur man ska agera i klungan bakom såklart, men jag hade inte skrikit någonting annat än att han såg bra ut, för det man såg på display och det man såg i verklighet vid kontrollerna också, så kändes
det verkligen så. Med facit i hand så hade det, om Emil nu hade kraft eller Mackan nu hade kraft liksom och kunna ansluta det, för det är ju, vad kan de vara då, 30 sekunder kanske efter eller någonting där, att göra det direkt på det. Sen så går det ju ganska fort där ett tag, och de är ju faktiskt bara 33 sekunder klockas de på tv-bilderna mellan Gopsus och Högberg då, men sen så där tror jag vi är nästa, det har tv-sändningen gör ju inte så mycket rättvisa i det här, utan där ser man ju inte så mycket av allt som händer, men där finns det ju en sekvens där det är ganska nära då. Och där då Gärdalen och sen Claes Nilsson väljer att försöka komma ikapp då. Och där är väl nästa miss vi gör då både Andreas och Emil och Mackan ligger för långt bak då. Så det är väl nästa.
Ja, det får man ju liksom en chans till då, och en rygg till att följa för ett bättre resultat någonstans då, liksom, som man...
Precis. Så att vi gör några missar, och det har väl med olika saker. Sen gör ju Emil ett jobb i den, om man får säga, stora klungan, men då kanske är, vad kan det vara då? 12-13 stycken, va? 15.
Ja.
Som gör att han kroknar och tappar ju den. Så vi har ju bara Emil kvar, eller Marcus kvar i den från Eldris och in. Och Marcus har inte heller någonting att köra med i spurten. Så att vi har ingen bra dag faktiskt.
Nej, jag tänker också lite så att visst, taktiken här hade kanske kunnat vara bättre eller bättre positionerad på olika ställen, men man får ju ändå några nya möjligheter att ta sig in, om inte i toppstriden så i vart fall i en strid om podium eller topp 5 i alla fall, får man ju flera gånger liksom, men man klarar inte riktigt det, så att taktiken och inte hela svaret. Det är nog en decimal, men heltalet saknades lite grann, känns det som.
Ja, titta på det lag också, men tittar man på tjejtävlingen också så får vi ju Lina väldigt stark i första, men sen får vi den dit vi vill också. Ja, ett tag känns det som att vi har momentum med Britta upp över Risberg och så vidare. Sen går det väldigt fort, tror jag, upp mot bergspriset i Evertsberg där. Och sen mellan Evertsberg och Oxford tappar ju även Britta tävlingen. Så vi tappar ju både hemre och damtävling i samma. Det ser väl, i Evertsberg ser det väldigt bra ut för oss, tycker jag. Vi har en utbrytning med mycket som kanske vi i alla fall med våra färgade glasögon ser att han är starkast i den där utbrytningen också. Och så sen har killarna med Öyvind ganska långt fram och de andra ändå med. Uppenbarligen för långt på, men med. Och så Britta spurtar ju om berget. Liksom, då känns ju allt. Så in en bra bit inne mer än halva loppet så går det precis som man vill. Och sen går det väldigt fort, så är vi liksom i nummer ett underläge och Koteng har två framför oss och tillsammans med två Ragde och vi är inte med. Det är katastrof där ett tag. Och de kör starkt och Lina bara seglar ifrån Britta på, både upp, nerför och uppför där, så där vi tappar allting på samma gång på något sätt.
Ja, och allt det här händer ju samtidigt som SVT kör Smågan och Mångsbodarna VM.
Ja.
Med Teletubbies och allt vad fan det var. Det är, liksom, det är ju det är lite olyckligt på det. Alltså det är klart att den delen av sändningen är säkert viktig med massan och sånt där. Men när tävlingen avgörs så det är inte på så jävla många minuter som det händer otroligt mycket som är helt avgörande för tävlingen. Och då är det tyvärr väldigt dåligt. Nu kanske vi är bittra för att vi har haft en dålig
tasan. Ja,
men det känns ändå som att det blir inte optimalt kablat ut det där heller.
Jag tittar på det idag på morgonen och det känns verkligen som att vi... Det här är den sämsta elitbevakningen på hela Ski Classic-säsongen i den största tävlingen. Och det är ju inte, det är inte lätt för de som sitter där eller alltså ska kommentera när de... Det är svårt att hänga med som det känns. Och det vet inte, alltså de vet inte ett tag om det är Britta som har släppt eller om det är Britta som är före Lina. Och de försöker liksom...
Nej,
det är ingen bra... Det kablas inte ut på något bra sätt. Och så sen, det är flera sådana där som alltså, Teletubbiesna kommer istället. Och det är någon åkande reporter och liksom... Det är en annan diskussion, men det idag när man ser, när jag ser det idag i helhet på tv, så är inte loppet så dramatiskt som det är på verkligheten som man borde kunna få fram.
Ja, just det. Man missar gärna dramaturgin när man inte följer tätare
hela tiden. Här kommer ju Eliasen och Stian. Ja, de har ju varit starka, så ska de spurta lite om segerna. Ja, det var ju kul att Eliasen vann då. Ja, här kommer de andra. Ja, och här har vi då en Koteng till och han kom så. Och sen kommer en sport här. Här har vi kanske någon svensk. Ja, just det, ja. Typ alltså, det har hänt så mycket där, tycker jag. Så att, så man borde, ja, de har ju inte haft några bilder på det, så de har ju ingen aning heller på något sätt.
Nej. Nej, det är inte, inte det då att de gör ett dåligt jobb, Blomqvist och Hård, eller snarare att de har dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb.
I sitt form. Jag skulle vilja se den på Visma, eller kanske ska ta och titta efter på Visma eller NRK och se vad, så, hur det känns där istället liksom.
Ja, faktiskt. Det blir nog, du jämförde med de andra Ski Classic-tävlingarna, men då är det ju faktiskt den sändningen man ska se egentligen om man vill göra en rättvis jämförelse.
Ja, precis. Så är det faktiskt. Så det ska väl inte säga.
Samtidigt så är det ju intressant att höra och se vad som förmedlas ut till majoriteten av de som följer loppet och som följer podden också. De kollar ju ändå SVT en sån här. Så det är ju...
Ja, precis.
Så är det. Men den utbrytningsgruppen då, trodde du någon gång att det här skulle kunna gå... Om inte hela vägen så i vart fall väldigt, väldigt bra. Eller vad var din känsla runt de här 10 personerna var de väl? Som blev, eller var de 9 som blev 8, som blev 6, som blev 9 igen?
Ja, precis. De var ju... Ja, jag vågar inte säga där det börjar. Men de är ju några 9-10 stycken. Så blir de ju, åker de ifrån någon och så kommer ju Syrsta och Panchinskin i kapp. Och sen åker Panchinskin av och sen åker fransosen av. Och så sen är de med det där. Och det är en fin utbrytning. Det är ju höst, det är Pölsa, Stian Berg, Honken, Syrsta och Tele. Och ja, det är väl de som överlever Evertsberg, va?
Ja, Mänpä, va? Sa du han?
Mänpä, Viktor Mänpä var ju stark. Han var riktigt stark hela dagen.
Ja, faktiskt.
Så han imponerade. Så att,
annars känns det som att det blev många, alltså om vi stannade tar vi Syrsta så gör han en helt enorm vasalopp igen då liksom, och jobbar i kapp utbrytningen och sen när utbrytningen blir i kapp jobbad av Eliasen och Höllgard som vi får misstänka fältets två starkaste skidåkare, så hänger han med där ett tag också och lyckas köra åt sig det som på sikt blir pallplats då, liksom en tredjeplats. Ja. Den är ju enormt stark, och det är väl där någonstans man hade hoppats att man skulle ha Andreas då, att man klarar att gå med i en utbrytning, gå billigt i utbrytningen så att man ska kunna ha en växel att lägga in när utbrytningen blir kappfångad då, liksom. Men det var inte sanning. Men kollar man lite som stort på det, så har vi ju Syrsta och vi har ju Joar Tele som är liksom de som lyckas och vända loppet lite grann när utbrytningen blir kappkörd, om man säger. De andra faller ju ganska tungt genom listan då. Mer eller mindre tungt i alla fall. Vi har väl Öysten på 26 och Stenberg på 25. Men kollar man på Höst och Frassen och Honken och det där gänget, så blir de en bit ner i listan liksom.
Ja.
Så det känns som att den kostar en del ändå, även om...
Ja, jo, men det gör det absolut, och det visar också hur stark Syrsta är där liksom, och sådär. Han kommer ju först i Risbergsbacka, så han har kanske någon mil lugnare än de där framme också i och för sig då. Samtidigt så gör han en enorm insats och går kapp själv också.
Ja, visst, exakt.
Så att, de är ju starkast i den där, så är det ju helt klart då.
Ja.
Och nej, men det visar ju också att det var rätt att gå i den där utbrytningen för dem. Alltså det var deras chans att vinna och det är inte så långt ifrån att han går med hela vägen. Det var en 30 sekunder efter mål liksom.
Ja, precis. Exakt. Nu är det ju lite lägre stämningar, känner jag, vad det brukar vara i Vasapodden kanske. Det är lite dystrare. Ska vi göra så att vi släpper in Øystein Pettersen här? Jag träffade ju på han där i tennishallen där man byter om och duschar efter sändningen. Och då har ju han samlat sitt lilla utbrytningsgäng där. Det kändes som de hade liksom en unik historia att berätta från Vasaloppet 2020. De här, nu var det inte alla som var med, men det var väl Höst och det var Holmberg och det var Øystein och... glömmer jag säkert någon, men det var några som Øystein hade samlat där från sitt utbrytargäng som stod liksom och försökte se ljus på eländet eller på dagens bravader. Vi klipper in Øystein här, så får vi lite god feeling här. Alltså från omklädningen efter tävlingen när han står med utbrytargänget 2020.
Vasapodden.
De är magiska.
Det snör, alla tänker. Och så står det 8 pokaler bland de 15 000 tänker. Fuck it. Vi prövar.
Jag syns det var gøy. Jag menar.
Men sån, det handlar ju lite om att törra vara lite leken då. Det är bara skiren. Det är ju gøyere att pröva och gå rätt i vägen
än nå. Än nå ju pröva en gång liksom.
Alltså jag det är spännande. Jag tänkte på det. Detta här är ju jättegøy. Kom upp på Eversberg 3:31 tänkte jag bara. Ja. Okej, kanske. Ja, jag tänkte på det.
Här kan gå.
Hade alla sammen fått sig en liten brioche då, så tror jag faktiskt vi hade hållit in. Men det var ingen som hade brioche. Så det var ju, nej fan, jag syns det var gøy. Det mener jag. Altså. Det var kul. Det
var
väldigt
hyggligt.
Det var en
bra gäng. Det kändes som att det var starka killar liksom.
Ja, blev kvitt och kvitt just och snick med Jans Rail han.
Nej, han Franzinski kom ju kapp och stämmer Syrsta.
Ja.
Så var han med oss i 5 minuter sen släppte.
Och det är klart att när du slipper utbrytningen och det är 55 km igen, då skönner du gör inte det med vilja liksom.
Hur var du eller?
Nej, jag blev tatt igen i Gopsus, men då var du där, var det inte? Akkurat bak.
Gopsus är det alltså efter
Sjöbacken.
Är det före Oxberg? Efter. Nej, jag missade det sista upp till Oxberg där.
Ja.
Så då är liksom jaga 10 sekunder bak. Kom igen då, rulla lite för honom.
Jävligt
starkt.
Det är Lundbäcksbacken. Nej, Lundbäcksbacken. Det var det Joar.
Det var Joar
och Syrsta. Jag kunde.
Ja, jag också.
Men också Ivan Victor med mig. Gud, kjempebra.
Ja.
Jag tror han var med in.
Alltså.
De stora klungan.
Ja, han var stark.
Ja, det kan stämma.
Var det där till slut?
Nej, jag var slut efter upp det.
Ja.
Nej. Jag skulle att det är så brutalt.
Ja, men det är så när man går och så blir genomsiktig. Jag syns det är så jävla gøy. Jag har haft ett par upplevelser på löpning över liksom bara sån nu löper jag allt jag kan. Någon går vid sidan av mig. Jag bara sånn, det går inte. Och jag ser med stackare många. Nej, det är det som här är charmen. Ni kan se liksom han där Øyvind Montfjeld sitter och kosar sig. Han är du ser rätt in i bakhuvudet då. Öga är helt genomsiktig. Sitter bara och rister. Gi den mannen burger, tenker jeg.
Han kjenner man begynner å bli sliten. En gel til. Med en sportsdrikk, cola. Og så... Kom igjen da, gi meg litt effekt.
Ja, men hvis det går tom, så blir det kaldt. Jeg gikk ikke tom, altså. Jeg ble mett.
Ja, utbryter gjenget altså, de samles her efter målgång. Over til studio.
Vasapodden.
De er magiske.
Vi pratade lite grann om Britta här också och damtävlingen. Alltså, min känsla är ju att det är, alltså Britta gör en bra tävling. Vi är helt i paritet med det hon gjorde i fjol när hon vann. Men att det som sticker ut, det är inte Brittas prestation utan det är ju Linas prestation som vinner på en 57:e plats bland herrarna. Alltså.
Enorm.
Den är tung.
Ja, det jag sa ju det att det är nog fast en av de värsta positiv bemärkelse, alltså idrotts- eller längdskidprestationer jag upplevt på plats. Alltså, den är helt enormt vilket lopp hon gör. Och ja. För mig är det ju dagens prestation alla kategorier lätt. Liksom. Alltså, den är riktigt vass. Och det är imponerande åkning. Alltså, 57:e plats, det är ju... Alltså, vi hade ju känt att det skulle kunna funka. Vi pratade topp 70, det är inte så långt emellan. Och det, men sen att de gör och på det sättet de gör, och, det är grymt faktiskt.
Jag skulle ändå säga att det är lite skillnad på 70 och 57 plats. Alltså, när man börjar komma upp på de här placeringarna så är det är rätt så hög nivå. Vi har ju sagt fler än en gång här i podden att det känns som att herrarnas topp 100 blir bättre och bättre för varje år. Och topp 50 inte minst. Och då kunna trycka till med en 57 plats, det blir ju liksom ingenting annat.
Det är helt enormt om man tänker på det.
Ja, faktiskt.
Det är inte långt till Honken i mål, vet du.
Nej, exakt.
Hon åker förbi Ilja, våran Kjelle, eller ställer sig på sidan där och låter henne åka förbi i målet. Liksom.
Ja, Kjelle gör en liten demonstration där på hur man agerar runt en tävling som avgör. Kjelle, vad har du för bild av? Du la ut lite grann där på social media.
Ja, nej, men jag gillar
en smyghyllning till Kjelle.
Ja, precis. Kjelle kom in på upploppet där och då är han är lite trött, Kjelle också. Ska man, det ser man. Fullt sjå upp för att ta sig upp för den här backen upp till. Men så börjar han ju titta bakåt och så ser han att här ska ju en vinnare koras. Och Kjell är ju inte den som tänker att det här måste... Det kommer, jag har först i minnet av för några år sedan när det var full fight mellan Britta och Årsmotna och de liksom slåss mot killar för att få sporta nästan till. Liksom.
Ja, ja.
Men Kjell, han tittar ju bakåt och säger att här är ju en tävling som... Här är ju en vinnare som ska hyllas. Där ska inte jag ha vägen. Så att han tar ju och ställer sig ute på vänsterkanten där och väntar helt enkelt på att hon ska gå i mål. Och sen kliver han in i mål lite sakta och försvinner därefter.
Ja, det är stort. Nu ska man komma ihåg att när Britta blev hindrad där 2015, eller hindrad, men när det blev den kalabalikspurten som Lina också var med i för övrigt på tredje plats där, då var det ju många åkare som gick mot sina livsprestationer. Att Kjelle blir 58,
ja, men
eller vad han blir på Vasan. Han har ju ändå varit trea på OS och vunnit Marcial Ong. Det har han väl gjort också. Va? Så att han har ju... Det är kanske lite lättare för han att lämna plats. Men ändå en fin grej tycker jag.
Ja, absolut. Nej, han visar verkligen... Jag tycker, ja, men det är så där man vill ha det på något sätt. Då, liksom. För Kjelle spelar ingen roll om han kommer 7 eller 57 heller om man ska vara ärlig. Han vill ju vinna det där.
Ja, precis.
Och så det är precis som du säger. Då. Men det är ändå... Det ändå, måste ändå vara skillnad på seger och den plats man slår, även om man gör sin livsprestation på något sätt.
Ja, ja verkligen.
Så att, nej, det var fint och det var hon värd att Olympia... Han vart inte Olympiamästare, va?
Eller
vart
nej, det? Brons blev det ju där. Jag tänker på dopingen och så.
Ja, det vet ja inte, har inte han ett guld där, han tror du?
Kanske fick det ändå, ja.
Jag tror Kjelle kan ha guldet där, för är det inte någon svensk som har... Nej. För så, det
nej,
var ju
fyra. Sverige var ju inte så bra på den. Jag tror Löken var 7 eller 8 eller något sånt där. Va?
Ja, just det. Han vart 4 efter allt det där han kan ha blivit, vet du.
Ja, jag törs inte säga.
Ja, nej, men skitsamma. Men Kjell är ju Kjell. Han har vunnit Marsan och Diagonellan och har ju varit högt upp på sportomsegern på Vasan och sådär. Och han är ju en poddfavorit också. Så att,
ja. Nej, det var kul att snacka lite Kjell, men vad fan, vad dålig han är alltså, på ren svenska. Ja, vad är det som har hänt?
Det känns som att hela Bauer-teamet är inte bra i år. Förutom Smutna.
Jag tycker Smutna, ja, hon studsar till rejält här nu. Med, ja, Tjejvasan var positiv, men sen Vasan också.
Ja, men hon går ju lite sin egen väg. Hon,
hon brukar känsla. Göra det. Oavsett vilket lag hon är så känns det som att det är Smutna gubben och Smutna kör ett eget race lite grann. Sådär.
Annars tycker jag vi kan säga att Bauer till, för de hade just Kjelle och Chanerå stabil topp 10 i fjol, skulle jag säga.
Mm. Och nu Jan Srail, han sprack som en zeppelinare. Alltså, jäklar vad han var långt efter. Han jagar ju den där utbrytningen han också, men han klarar inte att gå med i den och sen så sjönk han.
Han är ju med i ett tag, men sen får han släppa den. Och,
ja, ja
det,
rejält också.
Ja, de är dåliga faktiskt. De är dåliga. Att Kjelle kommer tvåa i tjejklassen, det trodde man inte skulle hända. Liksom,
Nej, det får man nog inte säga. Så att, men du, lite andra generella betraktningar och teorier om Vasaloppet 2020 då. Lönar det sig att vara lite lättare när snöfallet kommer, när åktiderna blir längre? Tittar man på resultatlistan känns det som att det är en del lätta åkare som presterar lite bättre än vad de kanske brukar göra. Jag tänker på Ja, Höllgård, det går inte säga så när vi är på pallen jämt här, men ja, Syrsta i fjol också. Men det i fjol var det i och för sig så att, för, att det är en liten för. Jag tänker någonstans att det är väldigt långt ifrån den majoriteten av de här som åker Vasaloppet som elitåkare lägger mycket tid på, jag pratar om stakning, på rullskidor. Alltså, det blir ganska långa kontraktionstider, det blir ganska mycket drag. Nu är ju
stavfästet OK ändå, det var det ju inte i fjol.
Nej, så du menar att även om det försvinner någon centimeter direkt så är det ändå, det svarar liksom, så att du kan lasta på kroppsvikt och
det
få effekt.
Det har slagit mig faktiskt att det kanske, det är ju så, det är ju, Eliasen är väl inte jätteliten i och för sig, men de andra är ju ganska små killar och, och Gärdalen är ju liten och Claes Nilsson är väl varken stor eller liten, han inte.
Nej, han ligger nog mitt emellan kanske.
Hybrid. Ja, och sen kommer ju Oxen är ju stor ändå.
Ja, men också skulle kunna vinna en tävling i Vasaloppet, tänker jag. Liksom. Att han blir sexa är ju kanske inte...
Ja, men, nej, så är det. Och du stack ju ut tungan här innan det, och så, innan det här att ja, men, Oxen, han är ju ingen Vasalopps... Det är ju inte hans, han är ju ingen Vasaloppsexpert, så att säga. Och det är ju...
Ja, men med tanke på hur jäkla bra han har varit, hur många vi ska klassiska...
Jag har inte tänkt så förrän du sa det. Liksom. Men alltså, som i fjol också, han vinner massa tävlingar inför, och i år vinner massa tävlingar inför. Och inte med riktigt på Vasan.
Ja, men jag tycker det är andra året i rad nu som man inte ser hur man ska kunna slå Oxen. Alltså blir en spurt så vinner han. Ja, nu har vi ju Emil i och för sig som har slagit han i spurt. Men om man tänker att blir en spurt så är han ju jäkligt, jäkligt vass. Och blir det... Hur ska de kunna köra av han liksom, om man ändå vinner Reista? Och som han ser ut i Toblers på lätta avslutningen där. Och som han ser ut i Gishken också. Liksom. Men, så med det i bakhuvudet så känns det som att han underpresterar lite grann på Vasaloppet. Sen har han ju ändå vunnit Vasan så sent som för 3 år sedan. Så att,
ja, men det är lite intressant att säga så. Liksom, och det, han är, men man får komma ihåg vem det är också. Så att säga.
Mm. Ja, faktiskt.
Så... Om man hade sagt till honom att du kommer spurta mot Nils Persson och Nordli om på Vasaupploppet, det hade han inte trott. Liksom inte.
Vasan bjuder ofta, tycker jag, på överraskningar. Nu pratar du om Nils här, det är ju en jävla positiv överraskning. Alltså storebror till Emil som trycker till med 7:e plats där för stryk av Nygård i den klungspurten. Och det är ju flera, som du säger, Nordli där också som bjuder. Claes Nilsson ska vi ju inte glömma. Även om han har varit topp 10 för så är det ju det klart bäst han har gjort.
Ja, Vasan har ju inte varit så här bra, men han gör ju en bra säsong. Och att Claes är femma, det är alltså... topp 10 trodde jag att han skulle komma liksom. Han har ju ändå varit så stabil och han känns
som men
han...
som man blir femma också, jagar ifrån en stor klunga med bland annat Oxen och liksom.
Nej, och det är det här jag tycker att vi ska premiera Claes för att vi har ju så där kritiserat eller sagt att Vasan vinner man eller förlorar man, och Claes försöker ju vinna Vasan. Det är inte så många som försöker vinna Vasan, men Claes är ju en av de som faktiskt försöker vinna Vasan. Och det ska han ha stort cred för, det är väldigt många nu, men för några år så kommer det att vara väldigt mycket. Nu är det för hög nivå på det så att det blir inte så mycket nationella åkare och norrmän utan team som är med ändå. Men just det här att Claes, det är inte så att han bara, oj, nu kan jag komma. Att han hade kunnat, om han hade stark på slutet, suttit kvar i den stora klungan och spurtat om en 6:e, 7:e, 8:e, 9:e, 10:e plats hade varit jättebra. Men när han får chansen, då försöker han ju faktiskt gå med i Gärdalen och jaga kapp för att vinna. Och det är det som han ska ha stort cred för. Sen om han kommer 5:a eller 9:a, det kanske inte spelar så stor roll, men just det här att han försöker vinna Vasan.
Ja, han passerar ju oss där i läde och ropar ju liksom hur långt det är upp och sådär. Så att han har ju hela tiden vinsten i skallen. Det är precis som du säger, det handlar inte om att safea in en 5:e plats i det här fallet. Utan det handlar om att faktiskt gå för en seger. Det är
men det är ju det också. Han försöker ju inte att safea in en 3:e plats. Utan han hjälper ju en av de största genom alla tider. Liksom, och liksom du kommer ikapp och köra om segern. Så att, nej, det är imponerande.
Ja, verkligen. Vad tycker vi om svensk insats annars då? Vi brukar ju säga att vi är... Jag tror jag har sagt det någon gång i alla fall, Sveriges bästa långloppslag. Och det är väl i och för sig om man kollar på Ski Classics-rankingen och mycket av det gör om man spär ut det på en säsong. Men om man tar Vasaloppet som VM och det som betyder överlägset mest, så är vi ju klart slagna av Igne, Ramudden och Enkon också då, om vi tittar på här sidan då. Vad är din bild av svensk långloppsskidåkning 2020? Även om, ja, vad är din bild egentligen?
Nej, men det... Det är väl, alltså jag hade ju trott, eller jag tycker och trodde väl kanske i år att vi skulle ha en bättre svensk än femma faktiskt. Det trodde jag. Ja. Och jag tänkte EMA, vi tänkte ju Mackan och vi tänkte Karin kommer ju inte till start, så där tappar vi lite annat. Att Claes är femma och Nils är sjua, det är ju jättebra det. Och har vi någon till svensk före Mackan också eller?
Ja, Max Novak.
Max Novak, ja.
Eller 8.
Nio. Det är bra. Alltså, det är, Max, de pratar om han som en pallaspirant. Det kan han vara, absolut. Men 8 är jättebra av Max, det tycker jag. Och 12 på Mackan. Så att, sen har vi Bob strax därefter på 16 också. Mm. Och
några, ja, det känns som det är några, ganska många ändå. Där, även om det känns lite tungt att säga att det är en bra svensk insats om vi inte har någon topp 4. Liksom. Men ja, fyller men ändå det, på med lite svenska.
Ja, det blir mycket svenskt där. Och det var i fjol var ju en svensk topp 10. Nu har vi 2 då. 3. Det är ju bra. Men det är lite, man vill Vasaloppet vinner man eller förlorar man, säger det igen liksom, men vi vann det inte. Och Sverige vann det inte. Så att, men breddmässigt är det ju, det är en hel del topp 20 då, så det var bra. Sen ser man ju också att ja, man tävlar väl i klungan fram, den som vi är i då, där tävlas det för fullt. Sen så är det ju mer att ta sig mål för de här som kommer efter 20, känns som.
Men du, har vi för höga förhoppningar, förväntningar på våra åkare? Jag tänker att jag kan känna någonstans att jag var fast en vinner vid Kaiser som är liksom en tuff tävling, fan, det här borde ju passa oss ännu bättre om jag tänker att Emil kanske inte har sin styrka i klättra backar utan duktig i lätt terräng, duktig i stora klungor. Det borde väl kunna gå utmärkt, men så tänker man att man, om man liksom lokaliserar eller liksom tar ut Vasaloppet och bara kollar Vasaloppet och tar ut åkarna för åkarna i laget och så lägger vi Öyvind åt sidan, så har vi ändå Mackan gör sin bästa Vasa någonsin, han har aldrig varit bättre än 12, och Emil gör också sin bästa Vasa placeringsmässigt, och Andreas har ju legat där runt 30 sträcket som bäst också. Så att kollar man, ja, på det så...
På det så är vi ju en minusvariant på Vasan, och att vi har för höga förhoppningar, det har vi ju inte när vi ser det där, utan skulle vi köra om Vasan om 2 veckor skulle jag fortfarande tro att vi kan vinna den på här och på damsida. Så att det tycker jag inte, utan vi har en dålig dag, vi är inte tillräckligt bra, så får vi, nu är det 2 dagar efter analysen ska sättas vad det är och vad vi är för dålig på för någonting. Det kanske kommer växa fram det, men det är ju ett litet mönster som du ser, i fjol gör vi vår sämsta tävling också på Vasaloppet. Ja. På här sidan då vinner Britta, och Britta tycker jag inte vi ska ta med i den här analysen, för hon kommer 2, hon blir slagen, ja, av en för dagen urstark åkare hon, och så vidare, hon har vunnit Vasan 2 gånger, så hon är ju favorit även om vi ska köra om en vecka igen hon. Och ja. På här sidan så har vi inte Dan för dagen, så att säga, och jag är helt övertygad om att vi har åkare för att vinna, och vi har dem, det är inte så många som kan vinna, men vi har några av dem som skulle kunna göra det.
Men om man tänker att det är lite kollektivt misslyckande eller kollektivt sämre rakt av liksom, om man, i alla fall om man lyfter bort Britta då kanske, men vad har vi liksom utrustningsmässigt? För det är ofta så här, om man kollar på gemensamma nämnare så landar ju ofta utrustningen som en sån grej som påverkar alla åkare i team, om man verkligen har ett vallarteam som vallar, inte individuellt utan man vallar åt en hel grupp då, som det är, ja, i vårat
precis,
fall då liksom.
Precis.
Vad är din feeling där?
Feelingen är väl att det inte är det som avgör att vi inte vinner Vasaloppet. Liksom inte. Sen finns det de som har bättre än oss. Lina säger ju direkt när hon kommer i mål att det är typ de bästa skidorna hon har åkt på sig. Och då är det klart att då hon har lite bättre än Britta. Då är det också en parameter som ska in i den här prestationen som gör så att, men fortfarande bra skidor, och jag tror vi har på här sidan att kunna vinna på våra skidor, det tror jag. Sen ser man ju också att det är skillnader där framme på här sidan också i skidorna liksom mellan teamen då. Det jag får en känsla av att vissa som Koteng har väldigt, väldigt bra grejer och så vidare.
Satt du med någon känsla någon gång under loppet att Koteng kommer fan, det här blir inte deras dag. De har missat på utrustningen eller de är inte riktigt i slad. Ja, alltså känslan var lite grann i början där att fan, vart är Koteng liksom? Och bägge tjejerna
hamnar långt efter. Det var mer på tjejklassen vi drog våran analys då, att de var inte riktigt med. För där är de, om de är bra på de här sidan så är de ju superstars på tjejsidan, ja, med 2 stycken tjejer som har vunnit bägge 2 år då. Och de blir avställd på en gång där, och det fick väl oss att tänka lite, vad är det som händer med Koteng? Och sen lyssnade vi lite grann på radion också, och då, där var det liksom, där tyckte de att det var kris, att första Koteng var 26a i Smågan. Men sen så ser man väl ganska fort när de sopar i kapp det där att Syrsta, att han är bra, och sen ser man att utbrytningen får ju betydligt bättre fart när Syrsta är med i den.
Ja, precis.
Sen är man imponerad av Stian, det han gör så att säga. Och han är ju tillsammans med Elias den absolut starkaste åkaren för dagen. Då. Och sen, jag har ju aldrig haft han i det där facket som spurtare, men när man lyssnar på folk så är det ju en spurtare som går med. Liksom. Jag ser han mer som en hybrid med en hyfsad finish och kanske till och med alltså, medelspurtare så att säga. Duktig på att placera sig han ju varit i alla år.
Jag fattar inte heller det här spurtryktet. Liksom. Det är klart att han är ju ofta med bra i en spurt, men jag kan aldrig komma ihåg att jag sett han vinna en spurt.
Nej, det tror jag inte han gjort. Han vann över Öyvind förra helgen i en mindre
tävling. Ja, jo, men om man tänker i större sammanhang eller i en större klunga. Han är ju expert på att hamna på ballen, men ofta på grund av att han inte vinner sporten, om man säger. Han är långt fram i sporten, men sällan är. Och det här med Eliasen, om vi ska ta det. Alltså, jag blir positivt förvånad, måste jag säga, när Eliasen faktiskt kliver ut där med en kilometer kvar, istället för att liksom säkra andra platsen eller verkligen inte tro på en spurt, utan bara liksom tuffa på och sen låta Höllgård kliva ut och göra sin spurt och ta andra platsen. Så han tror ju på en spurt där. Han visar en tydlig signal, tycker jag, med en kilometer kvar när han kliver åt sidan och vinkar fram.
Han är taktiskt full. Jag tycker Ragde, vi brukar ju tracka på Ragdes taktik här. Jag tycker vi får ge dem lite cred den här gången. Och först och främst när de sätter Joar i utbrytningen och så. Sen så att de skjuter i kapp Eliasen, det är väldigt smart alltså. Och att de någonstans vet om, eller om de har tur att Joar är stark där, för Joar gör ett bra jobb tillsammans med Eliasen, Syrsta och Stian där ett tag sen. Och han gör mycket rätt där. Och så sen så Eliasen blir ju taktikgeniet själv när han kliver åt sidan vid tennishallen och säger att nu drar du in så ska jag spurta ner det. Och jag tror Stian är ganska säker på att det här kan jag fixa. Liksom. Jag håller 80-85% i fart och så ökar jag där borta med 100 kvar. Liksom. Och allt kvar.
Jag vet inte, jag känner så här. Om du ska, ja, men exakt. Ska du få stryka Petter Eliasen i spurt, då ska du göra ett stegringslopp. Liksom. Om du vill slå han, så ska man väl försöka göra det på taktomslag eller på liksom, acceleration.
Det finns
eller
inte så mycket omslag att takta i, tror jag.
Nej, men gör han rätt då, ta förningen där. Alltså jag tänker, hade Petter Northug gjort det i det läget?
Nej, alltså, men han är ju den bästa spurtaren.
Ja, de säger det.
Så han skulle ju kunna vara kylig i att bara låta, de skulle kunna titta på den ett tag. Det är väl det att han tar väldigt, jag vet inte. Alltså, jag tycker Eliasen, han gör ju precis som Eliasen vill då. Och det enda chansen för Eliasen att vinna är väl det där också på något sätt.
Ja, det här stegringsdraget, ja.
Ja, så att nej, det är väl både. Och bakom har de ju Gärdalen och alltså då hade väl, då skulle jag kunna stå till still i 30 sekunder, så hade de ändå haft stor chans att vinna.
Ja.
Med, kanske, jag tänkte på ett tag, kanske det är till och med större chans, nu hade han ingen bra sport om tredjeplatsen, att vinna om Gärdalen kommer ikapp dem nästan, tänkte jag. Ett tag.
Ja, det tänker så, ja. Ja.
Men jag tror inte det, att han har ingen bättre sport. Det är också ett litet Stian-sport, eller han har kanske vunnit någon sport. Han, men mycket är väl att han också har placerat sig genom sitt liv. Jag tänker att han får kanske sportryktet lite grann från den traditionella karriären också. Då var det mycket av att han var en hängåkare och åkte förbi några på slutet.
Ja. Så jag tycker att det blir återigen en påminnelse om hur speciell Vasaloppsspurten är. Alltså upploppet, om vi tar det här, 440 meter helt spikrakt. Det är så en enorm skillnad mot upploppet där man kommer in med lite fart och det ska avgöras på en gång. Liksom. Här blir det ju, det blir ju väldigt speciellt med den här långa raksträckan. Och så såklart med 9 mil och inte minst i det här fallet och 4,5 timme skidåkning. Liksom. Det blir, om man tar Mackans spurt, vi har ju lyft han som en duktig spurtare och han spurtar ju inte ens. Det känns ju som att han bara liksom har ett fokus att ta sig över mållinjen.
Har du sett Linas målgång?
Nej.
Den är också fascinerande i det läget att de killarna som hon spurtar eller åker med, förutom Kjell då, de väljer ju att göra en spurt här, en rejäl spurt liksom, om plats 50 kanske blir det.
Ja.
Och Lina, hon åker och vinkar till publiken och lägger sig sist i den där. Och hon är inte många meter efter, bara efter de här 440. Fast att hon inte åker, så är det ju väldigt låg hastighet när man tar i allt vad man kan i den där sporten också.
Sjukaste, det är ju Palm. Han har ju gjort ett jäkla grävarbete. Har du hört det?
Ja, att han var bara några sekunder efter.
Ja, det här är ju sånt där arbete man önskar man hade inför varje avsnitt då. Vasapods avsnitt. Men han har alltså kollat på förvarningen som han menar är 700 meter före mål. Kan det vara det? Det kan det nog vara. Och att där från där han kör liksom, han har inte ens en spurt, utan han kör för sin, för övrigt det sjukaste av allt hela söndagen, det är att han blir 157, men det måste vi prata mer om sen. Men i alla fall, den spurt, Mackan går ändå in i en spurt om sjätteplatsen på Vasaloppet liksom, och då har alltså Palm åkt 3 sekunder långsammare på de sista 700 meterna. Alltså 3 sekunder. Det är sjukt egentligen om man tänker att det säger en del om spurten i Vasaloppet, hur mycket, det är samma med Max Novak, han mobiliserar väl ändå någon form av fartökning, men det är ju en jädra skillnad att se han liksom när han spurtar i de andra lopperna. Och Mackan inte minst då. Det blir speciellt alltså. Det blir speciellt. Och Vasaloppet är ju speciellt som det är. Det är den längsta tävlingen vi har i Ski Classics. Och det blir ju extra speciellt när vi får det här snöfallet. När vi får den här extra timmen. Och det gör att det blir lite... Det känns som att det är många... Vi har Anders Öklan också som trycker till med en riktigt stark prestation igen. Och Resa kroniskt bra även om man inte är riktigt på samma nivå som sist. Joar Tele gör det bra i år igen. Och Stian och Syrstad har vi sagt. Det är många som liksom... Ja, det är lite namn som kanske inte alltid nödvändigtvis är där uppe, som är där uppe när vi får den här typen av... Westerheim är ju också, om man vänder på det, där har vi ju liksom Mårten Eide och Vettle Tyli ifrån Kaffebryggeriet som år efter år misslyckas på Vasan. Och så kommer Westerheim som har varit helt under isen och blir bästa kaffebryggerier om inte jag helt helt fel info nu.
Det sjukaste, det här är alltså, den sista sträcktiden där, den åker ju Petter Eliasen på 1.56.
Mm-hmm. Ja. Alltså sista 700 meter.
Ja. Och Mackan åker den på 1.57 tror jag.
Så Palme är med och spurtar kan man säga.
Vänta, jag ska se här så att jag inte ljuger för det. Eller var det 1.59? Han var under 2 i alla fall.
Ja, du ser.
Här. Ja. Och Mackan åker den alltså på 1.59. Så han tappar ju 3 sekunder på Eliasen ändå.
Ja, jag börjar fundera på de som Mackan åker med. För han har ju ändå några efter sig i sin klunga där. Bob och några till. Ja. Om det kan vara så att Palm liksom spurtar ner dem interaktivt. Eller vad säger man?
Vi ska kolla, virtuellt. Det här blir intressant.
Medan du kollar så kan vi ändå slå i slag för att det sjukaste resultatet av allt som hände i söndags. Linas 57:e plats i all ära. Men Palma så drar in en 157:e plats utan att veta om det dessutom. Det hade varit en sak om han visste att han låg det i äldre så skulle bara hålla en placering och inte brydde sig om han blev 155 eller 154 utan verkligen ville ha 157. Men vi står ju där, vi räknar väl på Kanto vad han var i äldre så när han passerar. Ja, vi räknar ju fel totalt. Så att när 157an kommer där så tycker vi att det ser ut som Palm först. Men det är det ju inte. Och sen så dröjer det ganska länge och lite åkar. Och sen kommer Palm. Och jag ropar topp 160 eller sånt där. Och tycker att det är salta. Jag tänkte att det här blir ju runt 170 någonstans där. Men så trycker han alltså in på 157. Och det, här måste vi passa på att lyfta på kepsmössan för Isak också. Som faktiskt uppmärksammar det faktum att han spurtar mot Stefan Palm. Och han vet att vinner jag den här spurten, då kommer jag... ha 157:e platsen och Palm får 158:e platsen. Så på Kjell Nordström manér så kliver han åt sidan på slutet där.
Så är det så?
Ja. Så att Palm får glida, ja, kanske inte riktigt på Kjell manér, men han har ju stenkoll på läget, säger han själv i alla fall. Det kan ju vara en konstruktion.
Har du sett detta? Hörde du också eller?
Nej, jag har inte sett det. Jag har bara snackat med Isak. Han kom in där i omklädningsrummet efteråt och var i eld och låg. Jag är ju en fantastisk Vasalopp för övrigt också och är skitnöjd med skidorna som vi hade valla och sådär. Liksom. Så men och det är faktiskt häftigt om du tänker på det, för nästa Vasalopp då, Vasan 2021, då kommer Stefan Palm starta med 1.57. Stefan Palm. Inte?
Det är 150 va?
Nej, är det så jävligt? Jag trodde det var 250. Nej, är du säker på att 150?
Ja, nästa
får han inte namnet heller då?
Jag tror att man ska kunna ändra det. Det borde man kunna göra.
Kan vi skicka en fastning härifrån? Att man borde få justera det där till nästa år. Hur går det med virtuella spurtandet då?
Jo, men jag kan berätta här nu att nu har jag undersökt lite grann. Och då har jag sett att det stämmer att Palm hade slagit Bob Impola med 2 sekunder i spurten.
Nej.
Han åker. Men alltså, då Palm då, som åker in på 157 plats.
Ja.
Det kanske är ganska, han är alltså 6 sekunder efter, han är 6 sekunder efter Petter Eliasen över de sista 700.
Ja.
Sen är det svårt att säga vad det betyder egentligen. Slår man ut det på 1 kilometer, 7 sekunder per kilometer gånger
90. Ja, det får
kanske
det slå.
Det kanske är så ungefär, vet du.
Ja, men det känns ju som att i en klungspurt för Mackan då, som slåss om sitt pers och har möjlighet att gå en sjätte plats, så borde det ju kunna dra iväg några sekunder. Det är inte så att Palm är känd för toppfart direkt. Det är väl kanske inte hans egenskap.
Liksom. Nej, men den är ju 7 sekunder efter Eliasen. Han är ju bara 3 efter Mackan.
Sjukt.
Ja, och det är det jag menar också. Att det är, Mackan är väl inte... Det är inte så att Nygård är så bedre mycket snabbare, va? Eller?
Nej, det är väl så snabb som man behöver vara, känns det som.
Ja, så är det väl. Så är det väl. Så, ja, men så är det väl lite grann kanske att Nej. Nej, men det var ju också en grej att ta med där. Nej, men Vasaloppet i sig alltså för oss blir väl inte som vi hade hoppats. Och vi hade väl, alltså efter Tjejvasan så fick vi väldigt fina, alltså då det kändes ju bra liksom. Och Britta hade ju en superdag där och så vidare. Och så sen...
Vad säger det att hon skulle få stryka av 8 minuter av Lina på Vasan nästan till liksom? Det känns, det är sjukt hur det kan variera. Och speciellt
men det fortsätter det här damklassgrejen att de utklassar varandra.
Ja, att det aldrig blir en spurt sen.
Nej, alltså det har ju varit typ, jag menar, alltså, inte bara där, utan jag menar alltså överlag, alltså i år. Ja. Venostan utklassas det, i Kaiser utklassas det, i Diagonellan, vad händer då?
Kari va? Nej, Marsande. Astrid.
Marsande är ingen Kari i alla fall. Alltså de, liksom, de, är inte, de slår varandra ordentligt åt bägge alla håll liksom.
Mm. Ja, fast var det en renodlad spurt i år har det inte varit.
Nej, det var ju där i Livigno då när som Britta vinner första.
Ja, fast då är det ju ingen riktig spurt heller. Ja.
Ja, ja, ja nästan jag förstår det tänker. Men har du någonting att göra med det där att de här prestationerna är så extremt edgade? Om du förstår vad jag menar. Alltså att de måste vara så extremt bra för att vinna i damklassen nu. Som Johaug, hon kan ju gå så här 90% och då vinner hon.
Ja, alltså jag vet. Men Vasan har vi ju sagt det tidigare att det blir skillnader i tid för att man åker mitt bland herrarna.
Ja, men precis.
Det gör det här inte nu, riktigt på de andra tävlingarna. Nej, inte på samma sätt.
Just det, att de måste vara så enormt edgade för att liksom slå varandra. Och då får de nästan chans. Jag vet inte vad Britta passerar på för placering. Men hon tror hon aldrig varit bättre placerad i Evertsberg än vad hon är i år.
Nej, du ser. Nej, hon åker ju med Emil och Mackan där på gott
och ont. Ja, och de var 40. De var 46 och 47 har jag hört. Jag har inte dubbelkollat, men jag har hört det. Och ja, det är ju helt enormt egentligen det. Och då är det klart att då spänner man ju bågen. Och har man då, då blir det den som har dagen. Då kan det ju spricka av sen så att säga.
Men det var lite grann som vi pratade om i bussen där också när vi satt längs med Vasaloppsvägen där, att hur bra är egentligen utbrytningen om den är 3 minuter före Lina och Britta liksom. Alltså, då känns det som att det sitter en hel del åkare som har lite mer att köra på.
Ja.
Inga ont om tjejerna, men man tänker fan, nu har de 3,5 minuter liksom. Ja, men de har det faktiskt på Britta och Lina. De ligger med i andra klungan mer eller mindre liksom.
Precis, precis. Men samtidigt så är det inte många som ligger kvar i den, om man vänder på det.
Nej, det är fan. Nej, det var mycket oväntade saker som hände i Vasaloppet 2020.
Ja, men samtidigt så är ju Vasan så varje år.
Egentligen. Ja, den är ju det. Och den blir speciell när det blir den här multisportvasen, när det blir så här långa åktiderna också.
Ja.
Jag tror att det finns en... Jag hade ju sett en Vasa på 3,5 timme. Som någonstans ändå är liksom standard för om vi kollar Ski Classic. Så i och för sig, det brukar dra in snö där. Men säg 4 timmar då. Säg under 4 timmar. Säg 3,50. Där någonstans borde det vara den... Det borde vara normalvasan kan jag tycka.
Ja.
Det blir ju extremt det här liksom.
Ja, men det är ju, så vi inte pratat om det, men det blir ju väldigt... De har ju otur alltså med snön. Alltså. Sen så är det ju konstigt att hur de hanterar snön på olika sätt.
Ja, från det ställe känns till ställe, jävla alltså. Konstigt. Alltså, fan. Jag tycker det är ofta man får en information och sen så håller man inte den. Utan man får, det känns som att man får någon sån här smygpanik under tävlingen och börjar justera. Ja. Därefter i läder när vi går upp dit... Till kontrollen, eller till våran egna vätskekontroll. Det är så jäkla mycket snö, det är så dåliga förhållanden, så det är inte sant. Alltså, du la ut en film på våran story där, helt sjukt.
Ja, nej,
och sen kom ju skotrarna. Han fixar ju till det så det blir hyfsat bra ändå. Får man väl säga, i alla fall med utgångspunkt för hur det såg ut innan då.
Ja, för de börjar första här liksom, sen försvinner ju det på något sätt också.
Ja, men sen så har vi ju det där riktigt sjuka. Det är ju det som händer när vi går till bilen sen då. Kan det vara runt plats 300 eller sånt där?
Nej, kommer det jag satt och funderade på. Jag tror det är tidigare, vet du.
Ja, kanske 250.
Ja, något sånt där, vet du. För vi langar ju åt Palm där. Han är väl 160-170 där någonting. Nej, 170-180 kanske. Där. Och det är inte... Vi är inte där i mer än 3-4 minuter.
Nej, liksom. Men säg någonstans mellan 200-300 under man passerar någon där. Då kommer en stor jävla pistmaskin. Och så ligger en hel klunga bakom pistmaskin. Ja, det måste ju nästan vara... Det ligger 35 pers liksom och petar bakom pistmaskin. Fattar ingenting. Hur fan kan det bli så? Hur kan man bestämma att man ska slänga in en pistare bland mitt mellan 200-300 under man på Vasan?
Ja, så tänker jag.
Och till vilken nytta?
Ja, men när vi kommer till Oxberg också, det är ju superfina förhållanden. De har fått ner det. Där är det ju fint liksom och bitvis... Och så sen kommer vi till nästa. Nej, det är väldigt, väldigt konstigt.
Ja, man förstår. Hur fattar de besluten här liksom? Borde inte det vara bestämt innan? Eller vet de att när palm kommer då väntar du 10 minuter, sen får du köra ut din pistmaskin liksom. Det känns så jävla konstigt.
Ja, och jag vet också att folk har mött pistmaskinerna på myran och sådär när de kom åt andra hållet och så.
Ja. Alltså en del knepiga grejer tycker jag från arrangörshåll. Och det känns som att vi får väl ha anledning att återkomma till det när vi summerar säsongen. Får vi summera Vasaloppet som folkhälsofenomen lite grann. Det känns som att det är ganska mycket röda siffror där i år om man tittar på deltagarantal och så. Och det har väl sina förklaringar i väder och vind också, såklart. Mm. Men ja, det känns som att vi måste göra en bättre research än och sitta och virtuellt.
Ja, nej, vi fokuserade sportsliga här idag och det var väl såklart. Att den bästa skidåkaren vann både dam och herr kan man säga. Det vill jag, för dagen alltså, det vill jag säga.
Ja, så är det ju definitivt. Och som sagt, en del lite oväntade resultat. Men någonting som inte var särskilt oväntat eller som vi i alla fall hade förutsett, det är ju Chris André kliver av i Högberg. Det är legendariskt. Och Magnus Öst då, som är också poddfavorit, han tar fram kameran och förevigar vår andra poddfavorit när han gör det vi kanske tycker mest om man när han gör det. Men han bryter oss tävlingen i Högberg och Magnus Öst har en bild på det. Och ja, det är så legendariskt.
Ja, det är fantastiska bilder som bjuds på. Så det den bjuder du på här, eller?
Ja, självklart, den lägger vi ut här på Instagram när vi publicerar avsnittet. En annan grej jag bjuder på här också, det är tillbaka till en annan poddfavorit, Öystein Pettersson. Han tar ju mig där i omklädningsrummet och säger att fan, jag måste få mig i podden nu, jag måste våldgästa, jag har ett väldigt viktigt budskap. Det är ju en riktning med, han snackar Västerbottenost och den går rakt till Chris André. Vi
klipper in Öystein i riktigt klassisk Vasaloppsarena. Vi står här i stora duschtennishallen i Mora och jag står bredvid en poddlegendar, poddfavorit, Öystein Pölsa Pettersson.
Tjena.
Vad säger du?
Du, alltså, jeg har jo nå grinet meg til å komme meg inn i den podden her.
Og det jo... Det var det vi før.
Ja, men akkurat denne jo liksom det jeg som insisterer på å være med. Ja, det gjør det. Så du, kjære lytter, hvis du liksom ikke orker å høre på stemmen min akkurat nå, så kan du bare spole litt. Men jeg har en hilsen.
Aha, spennende.
En spesialhilsen til en annen poddfavoritt.
Aha.
Og det jo da Chris Jespersen.
Nei, det sant?
Ja.
Ja, det en poddfavoritt.
Og hvordan gikk det med Chris i dag?
Nei, han gått i morgen.
Altså, Chris Jespersen, altså, du altså en pingle ut av en annen verden. Altså, Chris Jespersen, neste gang jeg ser deg, så skal du hamre faktisk 1 kilo Vesterbottenost til meg. For det, den der innsatsen der, det står til stryk. Altså, jeg blir så lei meg når jeg ser folk fra Korlevold stå og bøye seg ned og ta seg skia etter Høpe. Skam det!
Hva hender med han? Har du snakket med han?
Nei, men jeg antar at han etter 72 kilometer i Vasaloppet, under mer eller mindre krevende forhold, fant ut at jeg sliten. Jeg litt sliten. Og det var jeg også, Chris. Og jeg sa, nå blir det med meg, jeg sliten. Nå blir det med meg, jeg sliten. Chris, jeg også var sliten. Du skylder meg 1 kilo Vesterbottenost, som for øvrig verdens beste ost. Og så jeg glad i det, men jeg skuffet. Jeg ikke sint, jeg bare veldig, veldig
skuffet. Har en helt egen emne å tolke trøtthet, altså.
Så, ja, men sånn det. Men vi glad i deg, men...
Du har gjort bra i dag, Øystein. Fan, du viser fram føttene reelt første halvan.
Ja, altså. Ja, noen må gå foran.
Kostar det mycket att gå först där alltså. Upplever du så?
Kan vi klippa in Holmberg tror jag. Jag tror passar perfekt att klippa in Holmberg. Han kan få låta att svara på det frågsmålet.
Ja, det kan han visst få. Men det var känns när man såg att det var inte så jäkligt. Det såg ganska lätt ut ändå, men sen alla som låg där undantaget Syrstad framförallt då.
Ja, Syrstad imponerande och också gjort hela, de var jättestarka.
Ja, exakt.
Och så tänker jag det att vi hade faktiskt bäst förutsättningar för att lyckas när det snödde mest.
Är det så?
Ja, för att då hade vi skuterna lite föran oss och det var inte liksom det var inte krem att gå där först, men då hade de andra bak snö. Ja. När det slutade snö så gick vi i nysnö och de uppkörde spår hela tiden.
Ja, just det. Det var riktigt dåligt där på slutet. Vi träffas där vi av läde.
Ja.
Herregud, vilka spår alltså.
Ja, men det är sån jag tror man som i den grad jag representerar ju klassen tyngre junior. men jag ska inte säga si att det var dålig förhåll för att jag tänker att jag blev nummer 26. Jag tippar att de 14974 andra hade värre
perspektiv.
Ja. Så jag tänker att det var helt grejt.
Dåligt
väder. Men är det skebnens ironi att vi går och klager över att det inte är någon snö någonstans så får vi snö och så är det ingen som är blie?
Så är det ju.
Är det karma?
Det är lite karma faktiskt. Vasaloppet har ju bett både en och två böner om det här. De fick det. Ja, det passar som
kanske finns, kanske jag må bli troende.
Ja, faktiskt.
Jag tror bara på rödvin, piker och sång, men kanske ska utvidga horisonten lite grann.
Ja.
Ja, ja. En ära.
Ja, det är kul att ha med.
Inte glöm den osten.
Nej, vi ska ligga på. Ja. Tack Östen Pettersson. Vi lämnar tillbaka till studion.
Vasapodden.
Man ser ju här också på Hökberg. Christian André, han kliver ju av som 24. Han,
24?
Så, då vet man att han, här är det ju folk som sliter för att komma topp 100 och topp 1000. Och Christian André, han tänker, jag kliver av, nu är jag slut. Och Christian André har gjort en väldigt fin tävling. Han har gjort, han var 43 i Smågan, sen fortsätter han med 22, 15, 12, 21 och sen 24.
Egersliten.
Ja, han ligger alltså i den här stora klungan som sen ska sporta om en sjätte plats.
Ja, fy fan. Han är inte sann, men han ger fan. Alltså, han har så,
men jag tror att han kände att han tänkte att han skulle in och kommentera sina kompisar att vinna.
Ja, det är dags för Stian att ta det här. Det här vill jag inte missa. Det finns ju någon sån historia från en av de första massstarterna i världskuppen en gång i tiden i... Vad heter det där innan man åker upp till Seiseran? Castelrotto heter det, italiensk by.
Ja.
Det här har ju, om det var Oddvar Brå som hade berättat det här för Tord Hegdal som är vallare i Norge som vi känner bägge två bra. Då var det ju, på den tiden hade man kanske inte riktigt planen klar för sig hur man skulle arrangera massstarter. Så det var ju smala banor och det var ju inte lätt att ta sig förbi. Och så blev det korkstoppning i sista uppförsbacken där, för de som låg en bit bak ska jag säga, den där stora klungan då. Och när Brå står där och liksom... försöker ta sig upp till toppen på backen, då får han se Vaspers komma springande med skidorna i händerna utanför, för det fanns ju ingen snö här, det var ju bara en konstnärsträng där. Så Vaspers springer förbi och Brå kollar på honom, vad gör du? Ja, men det här upploppet vill man ju inte missa. Så springer han upp för att kolla vem som vinner då, liksom. Han står ju på toppen och ser spurten. Det känns som det skulle kunna vara en liten, ja, men så finns det i alla fall en myt.
Men frågan är väl om Christian André hann in och se på spurten?
Nej, det är faktiskt frågan om. Det gör ju inte ens vi liksom.
Nej, men kanske, det troliga är att han var uppe i äldre i så långa vätska.
Ja, han är grym i alla fall, oavsett. Ja, all heder.
Christian André klev av i Hökbergsen 24.
Ja.
Men det är långt ifrån hans rekord när han klev av efter 48 km på Holmenkollens 5 mil.
Vet vi för sig inte var han låg, men om man bryter som 24 i Vasaloppet, det är säkert också någon form av rekord. Det är faktiskt spännande att veta vem som har brytet som bäst placerad. Liksom.
Ja,
där ligger han bra väl... till, tror jag, Christian André.
Ja, det kan väl vara. Det är väl mer olyckor och sjukdomar eller så som...
Ja, oh, i och för sig. Ja.
Så...
Mm. Nej, han lyckas i alla fall.
Tog sig hela utbrytningen in i mål, eller?
Jag tror det. Det var väl sådär med styrfarten på höst och frassen och Sraile. Om man räknar in Sraile utbrytningen, men...
Ja, precis.
Men de tog sig mål. Det gjorde de.
Ja.
Ta sig mål får vi göra också för i år, och så får vi samla krafter till 2021 Vasaloppet. Men innan det också, vi har ju tre Ski Classics tävlingar kvar och ett år i fjällslopp för några av åkarna också redan på, ja, inte nu på lördag, men om 10 dagar eller vad det blir då. 14.
Ja, nej, vi ska ju dra ihop nästa säsong. Det är fina tävlingar kvar. Alltså, Birken är ju en favorit. Det ska bli kul. Nu går de ju ett stöp när, så nu får ni vila allt från tävlingar i två helger. Sen drar det tre helger i rad med Birken, Reista, Levi på radar. Och det ska bli häftigt. Vi ligger två i lagtävlingen fortsatt. Vi gjorde ju en bra... Så att vi höll ju Koteng bakom oss trots efter den här helgen också. Då. Och det som vi inte har pratat om alls, det är ju att det var ju en succé för den gula tröjan för Britta Vasaloppet.
Ja, just det. Det föll våran väg, ja. Med Astrid
som Färken, det vart väldigt bra där. Eller nu vart, men Astrid hade ju återigen en dålig dag. Då, så nu leder ju Britta det där med 100... Jag ska säga ordentligt så jag inte hittar på. Jag tittade förut idag. Men det är...
Emil bra med Rosa till Max Nova, kan jag säga.
Ja, vi kan väl gå igenom där då. Tittar man på Britta så leder hon det där nu med, hon har ju 14.45 och Kari Vikhagen Geitnäs och 12, så hon är 150 poäng för det. Det är bra.
Mm. Frisk och kry och rask, så kommer det där finnas fina möjligheter att bli en gul tröja för fjärde året i rad där, va?
Men den rosa där, vet du, där ser det lite... Där tappar vi nu då, så det var lite synd. Och det, men det ska vi säga, det är så att det var jämnt där också. Emil har 7-5-7 och han leder på 7-8-6 och det är alltså 3-26-29 poäng. Så den lever ju allra högsta
grad. Gud ja, självklart. Som jag sagt tidigare, den kommer att smyga mig hela vägen in i lever, den där den känslan. Den kommer leva till lever.
Det kommer den göra, den är häftig. Och så det är bra. Så det var jättebra. Det var skönt faktiskt. Att, där fick vi lite medgång också i helgen då.
Ja, det behöver vi. Verkligen.
Mackan åkte ner till sjätte plats i totalen där. Men häng uppåt. Han är bara 3 poäng efter Mårten Eide och sådär.
Som ni märker, det är tajt. Det är få poäng. Ändå några tävlingar kvar att göra det på. Vi får tagga till här nu. Vi får släppa Vasan. Depressionen brukar ju ge med sig efter 2-3 dagar.
Ja, så får vi är på gång.
Börjar kännas lite bättre i alla fall. Vi har ett stort tack att skicka till alla er som lyssnar på podden och som följer oss och som stöttar oss. Den här gången blev det ju inte det vi hade hoppats och trott och förväntat kanske, men det är ändå mycket kärlek från våra följare och det visar att vi har återigen världens bästa följare, att man inte bara är intresserad av de som vinner tävlingen utan man är genuint intresserad av de svartvita krigarna med 1-5-7 på benet och moälven i pannan. Det tycker jag är fint.
Verkligen, ja men det är intresset att det är väldigt stort och ni som lyssnar, ni gillar ju våra åkare och vårt lag och det känner vi av och det är jätteroligt.
Verkligen. Så tack för detta Vasalopp denna gång och vi ses, vi tar sikte både teamet och podden mot Birken här då om någon vecka. Så hoppas jag att vi hörs och ses då.
Tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.